Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in ett otroligt, alltså spännande, bra avsnitt med en av Sveriges absolut främsta superentreprenörer, Said Esmalzade. Han har en helt otrolig historia. Det här är en sån här berättelse som jag själv har berättat för jättemånga vänner och gör det konstant hela tiden. Men han kom från Iran. De flydde därifrån från regimen. De flydde över bergen. Hans syster Mona Esmalzade, som också har varit med i podden, hon var nära att dö för att de liksom landade ner från hästarna i snön. Man hade svårt att hitta henne. Den här otroliga historien när de flyttade till Sverige. De kom hit och bodde på flyktingförläggning, hamnade i förorten. Någonstans här hade han också en dröm att lyckas. Så att han blev Sveriges yngsta docent någonsin, startade sitt första bolag med att råka tillverka världens hårdaste glas, som sen mera, det bolaget gäng år senare såldes för 1,5 miljarder kronor. Idag har han startat flera olika miljardbolag och är verkligen en av Sveriges absolut främsta entreprenörer. Och det som jag blir så himla glad för det att han delade verkligen med sig så här, nycklarna för att ha lyckats som entreprenör och lyckas genom livet. Jag kände verkligen att jag kom in i hans hjärna och tog med mig massor av tips och saker som jag har redan applicerat i mitt liv och på mina företag. Så att, hoppas du också älskar det här avsnittet med superentreprenören Said Esmalzade.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Said Esmalzade.
Tack, tack Alexander.
Roligt att ha dig här. Du var med en gång för jättelänge sedan.
Och jag tyckte att det var så otrolig jäkla story du har. Alltså. Och sen så händer det så mycket. Jag blev tvungen att ringa en kollega till dig idag. Att jag bara så här, man läser så mycket grejer. Det är så här, och det är för mycket saker. Man har liksom koll ens. Ja. Jag hänger inte med.
Ja, vad sa han?
nej, men jag fick bra input faktiskt. Jag ringde Sebbe.
Ja.
Så att då fick okay. jag bra...
Då blir jag orolig.
Nej, men jag fick bra inputs. Så att, och det är en sak, kanske ska gå in på... Men först faktiskt, som är väldigt glad att du har i tankarna. Och det är det här evigt liv-grejen. Och han sa att du har 2045 som något typ av...
Riktmärke.
Ja.
Exakt.
Berätta lite hur du tänker.
Ja, men vi pratade faktiskt om det, tror jag, när vi... när jag och Ashkan var hos dig sist på Framgångsfonden. Hur tänker jag? Nej, men jag tror att teknologin liksom kommer att utvecklas till den grad där jag tror och hoppas där vi kommer att kunna i princip ladda ner vårt medvetande. Vi kommer kunna kopiera vårt medvetande. Och vad är vi om inte vårt medvetande? Så att jag är inte så nöjd med min kropp. Jag kan lika gärna vara i en annan kropp eller inte i någon kropp alls, utan mer i en liksom virtuell digital värld, om man säger så. Och det är ju att bli förevigad. Om man nu tycker att det är roligt. Jag tycker att det är roligt. Jag vill gärna lära mig mer om världen. Och har jag mer tid att göra det, så kan jag göra det.
Men jag håller helt med. Vad är så... alternativet? Alltså alternativet är inte så himla bra.
Alternativet är inte så bra, nej. Nej. Och där finns det ju de som säger att nej, men vadå, vill man leva för evigt och vill man blir det inte tråkigt efter ett tag? Nej, jag vet inte. Just idag är det så att nej, men vi kanske lever, jag vet inte, 80 och 90, 100 år liksom. Och det är ju sällan vi tycker det är tråkigt att leva, och det är inte många som hade velat så här, men jag hade gärna velat dö när jag var 50.
Nej.
Det är inte så många som säger det. Så att jag tror att man vill det, men man kanske inte vill erkänna det. Eller?
Men jag tror också det, att man har satt det, att det är så långt ifrån ens verklighet.
Man kanske inte ens vill drömma om det.
Nej, man kan säga att det är så långt ifrån ens verklighet att man tänker nog inte ens att det
är möjligt att göra det.
Nej.
Ja, men det är väldigt, jag tror det är 100% att det är, det kommer att ske. Frågan är bara när och i vilken form. Så, men jag...
Elon Musk har ju startat något bolag för...
Ja, Neuralink. Ja, alltså Neuralink, jag vet inte om du har sett den här apan på YouTube där de kopplar in en chip och sen så ja, du måste gå in och kolla på det. Så han spelar dataspel då. Du vet det här som han hade...
Nej, men jag måste ju kolla på det.
Ja, du måste kolla på den. Den är helt...
Jag ska gå in i och... Kan så. Bara kolla lite grann så kan vi förklara. Så lägger jag länken till det här också i poddbeskrivningen. Men...
This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone. Just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Page's motor.
Vad gör han nu för någonting?
Så nu har han en chip i hjärnan och sen är den kopplad. Så de här, de är kopplade då till hjärnan helt enkelt. Så det mäter hjärnaktivitet och så vidare.
Ja.
Och så spelar den med joysticken där något spel.
Ja.
Och varje gång den vinner så får den banansmoothie. Så då lär den sig att han vill ju ha banansmoothie.
Ja.
Så då gör han det liksom, och han försöker vinna helt enkelt. Och sen tar de liksom och kartlägger egentligen hans hjärnaktivitet med det här chippet som de har inne i hans hjärna. Så du kommer se snart, de kommer visa hur de kartlägger det. Här har du. Det är hjärnaktiviteten nu.
Ja, som är hjärnaktiviteten.
Och det är 2000 elektroder som sitter nu på hjärnan. Okay. Och i nästa steg så tar de och kopplar ur joysticken. Kolla, nu är den urkopplad. Men han styr bollen i alla fall. Är du med?
Mm.
Så joysticken är inte kopplad.
Nej, hur är det möjligt?
Med hjärnan.
Wow. Alltså, men hur är den... Ah, den är kopplad.
Så,
okay.
Så med hjärnan, med tanken. Han tänker, jag vill att bollen ska gå dit. Nu är joysticken bara kvar, bara för att han ska liksom tro att han styr.
Shit.
Nu tar de bort joysticken också i nästa
Jesus.
Steg. Kolla nu.
Jesus. Åh, sjukt. Gud vad stort. Oh shit. Det är alltså den styr, alltså den här apan styr alltså en skärm med hjärnan, spelat spel med hjärnan.
Ja, exakt. Bara genom att tänka.
Ja.
That's it.
Wow.
Och jag menar det här, om du hade berättat det här för någon bara, ja men det här experimentet ska man göra. Då hade folk trott att ja men kanske om 10-20 år eller någonting.
Ja.
Men det här var typ för ett halvår sedan.
Mm.
Så att
det går snabbt framåt.
Det går snabbt framåt.
Det går riktigt snabbt framåt. Ja men spännande, spännande. Intressant. Nej.
Men jag tycker det är också spännande och intressant att det inte är, alltså att det finns sån motstånd ändå att ta till sig det. Alltså det där finns ju där, teknologin finns. Nu ska det igenom så här, nu kommer det, alltså nu har Neuralink och Elon Musk, de har lovat att det där ska vara ute om 5 år och man kan köpa det liksom och sätta in det i hjärnan. Om 5 år kan du göra det, för människor kan liksom använda det.
Så då skulle jag kunna kolla, istället för att, då skulle det på teamen vara så att jag skulle kunna blunda och styra allt möjligt.
Till exempel då, jag misstänker att man initialt kommer att använda det, till exempel folk som är kanske har funktionshindrade.
Just det.
Och att de ska kunna liksom styra rullstol eller vad det nu är hemma liksom och så vidare, med liksom att kunna tänka och så. Men så småningom kommer det liksom vara att alla kan liksom göra det. Och inte bara det, du kommer kunna liksom få mycket högre kognitiv förmåga. Du kommer kunna ta in information mycket snabbare. Du kommer kunna processa information mycket snabbare på en helt annan nivå. Så att det där kommer att bli en enorm skillnad när att vara uppkopplad, om man säger så, eller inte.
Mm.
Det är lite på samma sätt. Alltså, det är inte konstigare än att, tänk dig själv, om det är någon som skulle säga att jag tänker inte använda iPhone eller någon smartphone. Jag gillar böcker. Och sitter med Encyclopedia Britannica. Va? En sån volym. Och mot att du direkt kan gå in på Wikipedia eller söka saker, vad som helst. Alltså att du har ju tack vare den här skärmen har ju en mycket högre förmåga att förstå världen, att processa information, att få ta till dig information än om du inte skulle använda det. Och på samma sätt så kommer det vara att koppla upp sig eller inte koppla upp sig kommer att göra en jätteskillnad.
Jag tänkte så här, vi får börja dra tillbaka lite grann här i bandet till starten på ditt liv, Said. För nu ska vi i det här avsnittet, som jag också sagt, inte vi ska prata, vi kommer gå in på liksom, du har en helt så här, otrolig historia och byggt jättemycket. Och så det är spännande att höra dina tankar om grejer. Men vi ska också höra lite historia. Så vi drar tillbaka lite grann, du föddes i Iran.
Stämmer.
Mm. Hur var de första åren där?
Så jag föddes i Iran strax före revolutionen 79. Och det var en väldigt turbulent period. Så att, och mina föräldrar, de var aktiva, politiskt aktiva och ville ha ett mer demokratiskt system. Sen kom då de här religiösa fanatikerna, lite grann så som det har varit nu i Afghanistan med talibaner och så vidare. Det är lite grann same story. Och historien upprepar sig. Vi fick lämna Iran då 1982. Så vi levde två år. Jag kunde inte gå i skolan eller så. Vi fick leva gömda hos olika vänner till familjen. Och efter ett par år så det var ohållbart. Så att vi var tvungna att lämna landet. Tog oss över bergen till Turkiet.
Berätta om den resan i bergen.
Det tog 3 veckor och det var på hästrygg och vi fick gå stundtals och det var väldigt kallt och vi var inte alls klädda för det. Min syster höll på att dö under den resan och hon var bara 2 år gammal. Så det var väldigt hemskt, och det var ju många som dog under sådana resor, så att vi hade ju tur som klarade oss.
För då var det så bara alltså att dina föräldrar bestämde då att nej, men nu tar vi den här vägen genom den här passagen i bergen.
Exakt.
För att det var en väg som inte var lika bevakad, eller var det?
Ja, det fanns, så det här var ju liksom det är gränsen då mellan Iran och Turkiet, och det är en massa kurdiska byar och kurdiskt område, och kurderna liksom, de bor ju där och de lever där bland bergen, och det är mycket kurdiska byar, och de kunde helt enkelt kartan, och de visste hur de skulle göra för att hjälpa människor ut ur landet. Så vi fick hjälp av dem helt enkelt. Trots att det var på farlig resa, så tyckte ju mina föräldrar att det var bättre än att vara kvar. Så hellre ta den risken liksom. Och det var som sagt, det var många som gjorde det, och fortfarande tror jag gör det. På olika sätt. Vissa klarar sig och andra klarar sig inte.
Hur var det med Mona då?
Så syrran, hon var ju 2 år gammal, så, och mamma tappade henne, och det var djup snö, så hon bara försvann, och det tog ett bra tag innan de hittade henne, och då hon andades inte, i alla fall så kunde de inte känna något andetag. Wow. Och hon var helt blå, och jag kommer ihåg det här, och vi lyckades ta oss till en kurdisk by där vi fick hjälp, och vi lyckades få liv i henne genom att sakta men säkert värma upp henne. Och så. Hon fick ju en massa problem sen. Liksom. Hon fick inflammation och infektioner i alla tänder. Så att hon hade ju mjölktänder, och de fick de dra ur. Jesus. Så att hon hade ju egentligen inte tänder liksom som liten. Så alla hennes bilder från när hon var barn, så är hon utan tänder. Men...
Nej, det är så, man kan inte, det är så hemskt. Och sen också göra det på sitt eget barn. Alltså bli tvungen så här.
Ja. Men jag tycker liksom, alltså det är många omständigheter i livet som man inte kan, alltså man väljer ju inte, utan det jag tycker det viktiga är ändå att ta alltså det enda man kan göra är vilken inställning man har själv till det. Så ja, jag tror att det är, man får helt enkelt spela det hand som man har fått, så att säga, i pokerspelet, i livets spel, och göra det bästa av det.
Ja, och sen så det som jag kom ihåg när jag pratade med det senast också, som jag tyckte så här, att det här var någon så himla speciellt, men att du gick ju inte skolan i Iran då, men, och det Och det fanns alltid ett läge att man kunde förtjäga sig. Alltså ni var på flykt och allt sånt där. Mm. Kan du berätta lite grann kring den här kulturen som jag vet har påverkat både dig och Ashkan mycket direkt när ni kom? Att det var så här, man är så här rädd för allt.
Ja, precis. Nej, men det var ju flera saker. Alltså i Iran, det var ju att man kom till skolorna, och sen så under kriget till exempel mellan Iran och Irak så kom man till skolor. Och sen så frågade man, vem vill slåss för sitt land? Och jag menar, det är ju barn liksom, så här, så klart det liksom, alla räcker upp handen. Jag vill kämpa för mitt land. Okej, hoppa in här. Så tog de med dem en buss direkt mot fronten. Mm. Där är barn liksom, så ja, 8, 10, 12 år. Så gav man dem en nyckel. Och det skulle vara nyckeln till paradiset. Så, och sen så skickar man dem över minfält för att rensa liksom. Så det är liksom, det är allt ifrån den typen av fruktansvärda liksom saker som...
Det där är ju bara det hemskaste jag hört alltså.
Men det är, du vet, det är liksom, alltså de människorna som har den typen av liksom religiös fundamentalistisk syn, alltså det är inte, jag vet inte vad man ska liksom säga, men det är inte riktigt... Alltså de har gjort vidriga saker, inte bara i Iran, men nu ser vi liksom vad som händer i Afghanistan, det finns i Saudi, det finns i liksom, alltså det är liksom bara en helt bizarr som har liksom tagit, jag skulle säga liksom Iran är till mångt och mycket liksom många alltså det är medeltida bestraffningsmetoder som är liksom tillbaka, och det är allt ifrån ja, man utövar fortfarande stening till liksom, ja, andra saker. Hur som helst, så det var allt ifrån den typen av grejer till att man systematiskt förhörde barn i skolan. Vad gör dina föräldrar? Ber de sina böner? Vilka träffar de? Så att det var ju många barn som hade sagt saker. Det är ju barn, så de förstår ju inte. Som hade sagt saker då, som hade då som gjort lätt till att då kommer liksom revolutionsgardet och tar föräldrarna, och föräldrarna blir avrättade. Tänk dig liksom att få leva liksom med det liksom, att du har sagt någonting som lett till att dina barn eller dina föräldrar dör.
Jesus.
Så det är liksom hela
det spektrat. Det är en helt annan värld. Alltså. Ja. Helt annan värld. Men hur ser du när du ser på allt det här då, och hur ser du man är ju själv ingen så här, man kan ju bara höra om det. Det låter så hemskt, det låter så här overkligt, men hur ser du själv på allting?
Alltså jag ser ju att jag har haft en enorm lycka i livet och enorma möjligheter som har getts till mig. Det är så jag ser det. Och jag tycker att det som har liksom, allt som har hänt har ju liksom format mig till den person som jag är, på gott och ont. Och jag tycker att jag ser också att jag har ett ansvar att göra något vettigt av det. För att det är många människor som inte får de möjligheterna. Så att det har liksom alltid varit hos mig. Dels så, ja, att jag vill göra någonting av mitt liv.
Mm. Han har fått möjligheten. Mm. Ja, och sen så, men ni kom till Sverige i alla fall. Och där så landade ni väl på en flyktingförläggning direkt, va?
Ja, i Flen.
I Flen, ja. Det låter så fint det där, flyktingförläggning i Flen. Var det en fin flyktingförläggning eller var det
en
baracka?
Ja, det var helt fint. Jag kommer ihåg, det var precis vid en sjö.
Du var åtta?
Ja, jag var åtta år gammal. Jag var faktiskt för ett par år sedan, jag tog mamma och pappa och överraskade dem och sa att vi ska ut på en utflykt. Så syrran och jag och mamma och pappa. Och ingen visste vad det var, alla var jättenyfikna, så men ta det lugnt så här, alltså, vi körde och de bara ha, åkte söderut och lite in mot landet och sen så när vi närmade oss då Flen, då förstod de liksom vad det var jag hade i görning, så att så att jag lyckades hitta tillbaka till den här flyktingförläggningen då, där vi bodde första månaderna i landet, så var vi där och hälsade på. Nej, men det var en du vet, när vi kom till Sverige, det var liksom en helt annan värld, det öppnade upp sig helt plötsligt, så var man fri, man kunde liksom, jag menar, jag kunde gå ut, det kunde jag inte i Iran, så att jag var ju tvungen att vara liksom, jag var ju inlåst liksom i ett hus hela tiden, eller i en lägenhet, vi var ju från, bodde hos vänner. Och jag kunde inte gå ut, för att det var ju liksom farligt. Då skulle någon komma och fråga, liksom, vem är du? Och sen skulle det liksom bli problem. Så att, ja, men helt plötsligt så var man fri. Free at last. Och det var helt ny miljö. Utmaningar som följde med. Men också just den här känslan av frihet.
Ja, och där träffade du Ashkan också.
Jag träffade Ashkan via hans pappa egentligen. Så jag träffade mina föräldrar och Ashkans föräldrar kan man säga, de var bekanta. Och så i något sammanhang så träffade jag Ashkans pappa. Och jag spelade schack mot honom och jag vann hela tiden. Och så sa han, ja men du, jag har en son, han spelar också schack, du borde träffa honom och spela. och på den vägen var det, så att vi träffades via våra föräldrar lite grann, så blev vi väldigt goda vänner. Och Ashkan växte ju upp i Gävle, men vi träffades ganska regelbundet ändå. Liksom. Jag åkte ibland till Gävle och var hos dem när det var liksom någon helg eller påsklov eller någonting. Och ibland så kom han till Stockholm. Och sen så gick vi lite olika vägar. Han höll ju på med judo och jujutsu. Han pluggade ekonomi ville bli entreprenör och jag var ju naturvetarnörd, så jag pluggade kemi, doktorerade och ja. Sen började vi jobba igen tillsammans i vuxen ålder. Så vi höll ändå kontakten, även om vi inte träffades kanske lika ofta, så höll vi kontakten liksom och hörde av till varandra lite då.
Mm, och, det, och Asken, nu spolar fram lite stormen, men det är ni som också har byggt upp det här miljardimperiet tillsammans.
Ja, så vi startade Serenipity tillsammans och så byggde vi utifrån den plattformen då många nya bolag. Och ja, många, de flesta av dem blivit riktigt bra nu mera faktiskt.
Mm. Och vi ska in på det där och det ska bli, jag ska berätta en story sen efter det här som jag har återberättat hur många som helst. Men innan det så var det så att ni spelade ju schack.
Riktigt, för jag så här, vi spelade schack men aldrig mot varandra.
Vi spelade aldrig mot varandra.
Nej, vi har aldrig. Du vet, han tävlade Gävle och liksom regionen där och jag tävlade i Stockholms distrikt. Men vi spelade faktiskt aldrig mot varandra. Jag tror vi har spelat i vuxen ålder någon gång mot varandra, men inte annars.
Ni vill inte ha en vinnare och en förlorare?
Nej, jag tror inte det spelar så stor roll. Vi kan nog spela mot varandra, men vi har, det var inte så vi träffades. Det var inte schack liksom som förenade oss.
Men jag tänkte i alla fall så här. Jag vet att du är en gammal schackmästare. Så att jag tänkte att här, jag dukat upp här ett schackbord så att vi ska ta ett parti blixt nu där vi kör. Och det kan vara så att vi nu kommer klippa lite grann. Vi får se lite grann hur mycket vi kommer att koncentrera oss och köra. Men ingen av oss är sugna på att förlora, eller vad säger du, Said?
Nej, det kommer inte hända.
Nej, du är ju... Alltså, så vi kommer köra blixt, så att det här partiet kommer ta totalt 6 minuter. Ja. Och sen så kommer säkert Adam som klipper och fixar det här. Han kommer att klippa ut lite härifrån. Så får vi se, men framförallt, det är skitsamma under de här 6 minuterna. Det enda viktiga med det här, det är ju egentligen vem som vinner.
Vem vinner?
Precis. Ja. Så vi startar igång.
Jag kör.
Du är vit. Jag går på första anfall nu här.
Jag ser det.
Det har skett lite offringar. Nu står det alltså två... båda har tagit två hästar och en knäckt var här. Rokad kör där. Schack.
Det var väl ingen bra. Schackmatt, va? Snart i alla fall. Och där är tiden ute.
Där var tiden ute. Och jag vann den.
Ja.
Tack för en god match.
Tack själv.
Tack för en god match.
Ja.
Hur kändes det?
Ja, sådär va? Vi får ta en revansch sen.
Vi får ta en revansch. Nu måste vi göra. Nu måste vi göra.
Jag skyller på att du har en bättre poddvana.
Ja, men fy fan vad härligt! Jag ska inte dra undan den. Du är ju en väldigt så här prestationsmänniska och jag vet ju att du har mycket... Du hade det förut, berättade i alla fall för mig, att du hade så här... Alltså du är så otroligt prestationsmänniska, du kan vakna med ont i magen, du kan vakna med ångest, du kan vakna på natten och ha saker så här, shit, det här måste göras.
Och... Jo, men så är det. Och så har det alltid varit och det är det fortfarande. Jag vet inte, jag menar, jag får ju ut väldigt stor glädje av det jag bygger och det jag jobbar med, de människor som jag jobbar med. Men det är också väldigt stor press. Och det har alltid varit för mig att jag måste lyckas med det jag gör. Jag liksom prestationsångest mest hela tiden. Jag tror, hade det inte varit för prestationsångest, så tror jag inte att jag hade kommit lika långt med det jag hade tagit mig an. På sätt och vis är det liksom en drivkraft. Så...
Ja, men jag tror inte det heller. Jag tror många jag har träffat här också, de har ju så här något enormt att de... alltså är man, många har ju uppnått så här, nej men alltså typ bäst i sin bransch på det de gör, om det är komiker eller vad det nu än är, men de har fortfarande så att de har fortfarande att de måste alltid leverera, och det är det som tyder hunger, att de hela tiden utvecklas också, hela tiden gör nya grejer alltså.
Jo, precis. Och sen så får man bara se till så att inte prestationsångesten blir paralyserande. För det kan det ju liksom bli. Om det blir för mycket av det och det blir för jobbigt, och det liksom, då kan man liksom bli helt handlingsförlamad och man inte kommer vidare. Men lite prestationsångest är alltid bra.
Ja. Och till det här då. Du valde ju, uppväxt i Husby. Hur var klimatet på Husby när du var liten?
Var det jobbigt? Jag vet inte. Jag liksom, nej, det jag kommer ihåg tycker jag inte det var jobbigt eller farligt. Eller, men jag tror att det är väldigt mycket som har förändrats sen då jag bodde där. Så att, nej, jag har inte den, jag kommer inte ihåg att jag tyckte att det var jobbigt. Jag menar, vi hade ju inte liksom... Det var ett enkelt liv liksom vi levde, och ja, jag hade mina kompisar och jag, skolan, mycket bibliotekstimmar för min del. Och sen tror jag liksom att det har ju skett väldigt mycket i Sverige, i Husby liksom, med saker och ting, där det liksom alltifrån demografin som har förändrats till... Och jag tycker det är sorgligt på något sätt när... Jag menar, jag kommer ihåg det fanns någon så här livsmedelsbutik i Husby liksom, och de slog igen tror jag var 10 år sedan, slog igen för att de blev rånade så många gånger. Och det är ju... alltså, jag tycker att det borde vara straffbart för staten att inte skydda sina medborgare. Så jag tycker att man borde kunna ta staten till liksom och stämma staten i rätten och säga att du, det här är inte okej. Folk ska få driva sin verksamhet utan att bli rånade. Människor ska kunna gå ut utanför dörren utan att liksom, ja, vad det nu liksom är för faror som... Och när det är liksom så systematiskt, när liksom jag tycker att så som svenska staten har steg för steg liksom bara backat ur och inte tagit sitt ansvar, så tappar ju människorna också tilltron till staten. Vilket också har hänt, så blir det en ond spiral av det. Så att jag vet inte, jag tycker det är en sorglig utveckling som vi har liksom sett. Och jag är inte särskilt optimistisk egentligen, i alla fall inte på kort sikt. Så får vi se hur det blir på längre sikt. Jag tycker liksom Sverige är ju... Jag är ute och föreläser en del. Jag var i Husby för några år sedan. Och Fryshuset och snackade för... Det är lite stökiga ungdomar. Och då jag berättade om vad jag hade gjort och vad jag tycker man kan göra som jag tycker är bra och så vidare. Lite tips och råd och rön. Och så var det någon som liksom säger, ja men det finns ju inga jobb. Så förklarade jag att Sverige är det land i Europa med lägst arbetslöshet, vilket det var då. Nu är det högst arbetslöshet i Europa. Men då var det i alla fall lägst.
Högst arbetslöshet?
Ja, jag tror det ligger typ topp 3 högst arbetslöshet eller någonting. Så vi har gått från liksom lägsta arbetslösheten i Europa till hur som helst så...
Och ändå ganska höga skatter.
Ja.
Eller, vi har väl inte så höga skatter i Sverige. Det är väl lagom bara. Det är väl precis lagom. Ja. Mellanmjölk, precis lagom skatter. Inte för höga, inte för små.
Nej, men så då säger jag liksom att vadå? Alltså, Sverige är liksom det land där du ges möjligheter som inte finns någon annanstans. Alltså, vill du plugga, gå på universitetet, du kan göra det liksom imorgon om du vill. Det är till och med så att staten betalar dig pengar för att göra det. Du får studiebidrag, du får studielån. Så att det finns liksom inga hinder att lyckas, utan det är bara liksom vad du bygger in i ditt eget huvud i så fall. Så att lyckas du inte så är det ditt fel. Och det tycker jag att man gör allt för lite, att människor får ta, alltså jag tror på individens frihet, och jag liksom, jag är libertarian, tycker att människor ska liksom få rå över sina egna liv. Men med det följer också ansvar, och man måste kunna ställa människor till ansvar. Och det ansvarstagandet tycker jag blir då i många gånger i samhället som Sverige, så vi har en alldeles för stark tilltro till staten och myndigheter. Och då blir det lite grann att man kan liksom, människor kan luta sig tillbaka och säga, ja men jag blir ju omhändertagen, det är någon som fixar det här. Nej, så att jag vet inte, du frågar om Husby, jag var ju barn så att, men jag växte upp där, och men jag trivdes bra. Men som sagt, jag tror att det var en annan landskap då. Men sen flyttade jag hemifrån då, relativt snabbt, och började plugga på universitetet.
Med Sveriges yngsta docent.
Ja, var det någon gång, gamla meriter.
Men berätta, det här är ju storyn som jag faktiskt också hade med i min föreläsning.
Aha.
Jag berättar den lite kortare och jag vill inte avslöja den helt, men kan inte du berätta vad som hände i ugnen?
Jaha, ja. Nej, jag blev ju forskare, så jag forskade inom materialkemi, så att, och jag gjorde experiment vid väldigt höga temperaturer och olika smältor, och så var det en... ett experiment som då gick snett på så sätt att det var en ugn som jag fick en kortslutning, och ugnen från 1800 grader liksom ner till rumstemperatur väldigt snabbt, så att det blev inte det som jag hade tänkt mig, för det skulle kylas väldigt väldigt långsamt, och så skulle jag. Och så tog jag ut det här då när jag kom till labbet, till universitetet på morgonen, och vad fan är det här liksom, och det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Så jag la undan det, och sen efter några... Så jag hade en hög, liksom en påse faktiskt, med så här misslyckade experiment. Så jag brukade gå tillbaka ibland, liksom, kolla på dem och säga, okej, är det här något intressant eller inte? Så började jag gräva i det där, och så visade det sig att jag hade råkat ta fram världens hårdaste glas. Och det tyckte jag var spännande.
Det är helt fantastiskt.
Och så tog det mig... Ja, men det tog ett par år innan jag kunde liksom göra om det där. För jag visste inte exakt liksom vilken temperatur som det hade liksom hänt vad och så vidare. Så att,
det tog så lång tid att återupprepa...
ett experiment i princip, ja.
Rekonstruera det.
Ja. Så att, och, så tog, och, då, och det var då, då var då jag kontaktade Ashken. Och frågade om, ja, men du, jag har det här, vill du? Och du har ju alltid velat liksom bygga något bolag. Är det här någonting vi ska göra? Så då startade vi då upp Diamorph då, som var vårt första bolag. Byggde upp det. Både gick bra ibland och mindre bra ibland. Och till slut så lyckades vi bygga upp ett ganska bra bolag. Och vi sålde det för 3-4 år sedan för en och en halv miljard.
Fantastiskt.
Ja.
Det är så jävla bra. Vill du höra på min hisspitch på det här som jag har på min föreläsning? Ja. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang jag berättade det, men jag hade det under ett bra tag. Då hade jag så här, jag pratade om olika saker, så berättade jag, nej men ta exempelvis så här, Ashken och Said. Nej men alltså det är en kille där, Said, så här, docent, han kommer in, slänger in lite glas i ugnen liksom, och stänger den, så drar han upp till Åre över en weekend, så kommer han tillbaka på måndag, öppnar upp den där ugnen, råkar tillverka världens hårdaste glas, och nu läste jag tidningen förra veckan, så sålde det för 1,6 miljarder.
Exakt.
Det är min,
det är ingen dålig hisspitch,
det är liksom en korta story på det du berättade.
Ja. Ja, men det var ju ungefär så, så att,
drog lite Åre emellan.
Nej, det gjorde jag inte. Utan jag var hemma och sov emellan.
Jag brukar säga att
du drog ett år emellan.
Sen så bara så, men sen drog de iväg bolag för 1,5 miljarder. Ja, liksom. Sysigt. Ja, visst. Och då hade jag någon
Men det där. Är ju också, jag tror att det är väldigt mycket, man pratar om liksom, att okej, okay, ibland ska man ha tur också. Men det finns ett citat från Louis Pasteur som säger att turen kommer till den som förbereder sig. Så jag tror att exponera sig mot möjligheter, att ha öppet sinne, att ta till sig det du får och inte bara helt fokuserat på dit du skulle. För om du är allt för fokuserat att jag ska dit, då har du skygglappar på Och du ser inte saker som kommer från sidan, vilket kan vara minst lika intressant. Så att det ligger någonting i det man säger, att det är vägen som liksom är det viktiga, och att man ska inte liksom, det är inte målet i sig. Så att jag tror det är en inställningsfråga. Och så var det när jag liksom höll på med mina experiment i labbet. Jag var väldigt mycket fokuserad, vad hände? Så att jag gjorde ett experiment, och jag menar, alltså, jag experimenterar inom kemi, 9 av 10 experiment går inte så som du har planerat. Det blir någonting annat. Och då är det ju liksom misslyckat enligt definitionen, att ja, men det är dit jag skulle, va? Så du hamnar någon annanstans. Men vissa av dem kan ändå vara intressanta. Så ja, men vad fan var det där för någonting? Och så kan man gräva vidare i det. Att ha ett öppet sinne, att inte liksom bara fokusera på dit man skulle. Och samma sak tycker jag att jag hela tiden har gjort också i bolagsbyggandet och i mycket annat i livet. Att liksom försöka ha ett öppet sinne.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag pratade ju med, det är helt rätt, det är helt fantastiskt. Jag pratade med Sebastian då, Sebbe, inför det här, och frågade lite grann så här, nej men vad är liksom fokus, och vad har gjort att du har lyckats så bra som du också har gjort? Och så här. Och han pratade om några olika saker, men bland annat en sak som han fascineras över, och det är så här skillnaden på upplevd risk och rejäl risk. Jämför det med, han brukar prata om hopptornet.
Jag brukar prata om hopptornet. Nej, men jag tror att vi människor, det är många som säger, jag går på magkänsla. Alltså, vad är magkänsla? Det är det dummaste man kan gå på, tycker jag. Jo, men vår magkänsla är ju liksom, det är ju så primitivt.
Lite hur vi mår idag också.
Ja, exakt, från dag till dag liksom, hur vi mår.
Och, ja. Vi får käka liksom, ja. Det är allt möjligt.
Jag menar, vi har ju liksom en hjärna vi kan använda, vi kan liksom processa saker, vi kan liksom tänka igenom, vi kan, och då brukar jag säga då att, ja men, att vara en bra, jag tror att väldigt mycket, i alla fall för min del, att jag har kunnat liksom bygga bolag på ett bra sätt, det är att kunna se skillnaden mellan upplevd risk och reell risk och göra den bedömningen. Och då tar jag exemplet, ja, men du står och ska hoppa ner i vatten från hopptorn, men det är långt ner, oavsett om det är 5, 7, 10 du hoppar ifrån, så du vet, det är liksom, det känns, ja, det är liksom, fan, det där är jobbigt, att ta det där klivet ut.
Kroppen skriker ju, du kommer dö.
Du kommer dö. Ja, det är dödsångest. Alltså, i alla fall för mig är det. Alltså, det är ren och skär dödsångest.
Jag har aldrig vågat hoppa för 10, jag hoppar från 5.
Ja, men jag har gjort det några enstaka gånger, men det är verkligen liksom, du är det, fan, jag kommer dö. Det är liksom det du känner, och det är magkänslan. Och ska man gå på magkänslan, så skulle man aldrig hoppa, va? Utan men om vi tänker efter och tänker igenom, så vet vi att, ja, men vi kommer inte dö. Jag har sett andra hoppa. Jag har aldrig sett någon dö. Jag har aldrig hört talas om någon som dör av att de hoppar liksom 10 meter ner i vatten. Jag vet att det kan göra ont. Jag har sett att folk kommer liksom röda av magen när de gör magplask och så vidare. Men jag kommer inte dö. Det kan göra ont, men jag kommer inte dö. Det var det rationella processen. Och då är frågan bara, har jag modet att ta klivet ut eller inte? För jag vet att jag inte kommer dö. Jag kommer kanske åka på någon smäll. Och det är samma sak tycker jag liksom med bolagsbyggande och mycket annat i livet. Att är det så farligt som jag tror? Och kunna processa och bedöma riskerna reellt så som det är. Inte så som jag bara upplever det. Inte så som magkänslan säger. Och det tror jag att jag har varit ganska bra på. Att kunna göra dem... Ja, Så jag ger mig in i saker som många upplever som det här är jävligt riskfyllt. Men när jag liksom kollar på det, bryter ner det en grej efter den andra, bara fan, det där är inte alls riskfyllt. Jag förstår varför folk upplever det som riskfyllt. Ja. Men nej, det där är inga stora risker. Så dit ska vi, för ingen annan vågar sig dit.
Spännande. Kan du ge något exempel?
Oj.
På det tankesättet.
jag kan ge ett exempel. Ja, men till exempel Diamorph, när vi köpte upp... Vi hade en del produkter, vi skulle producera det. Ska vi sätta upp egna produktionsanläggningar eller så? Sen så var det liksom, vi hade kunder som bara, men även om ni sätter upp produktionsanläggning själv, vi kommer inte köpa från er. För att vi måste veta att ni kan det här med produktion. Ni har liksom nytt bolag, ni har aldrig hållit på med det här. Och vi ska göra beställningar på miljoner liksom komponenter. Och vi lovar ju bort det till våra kunder i sin tur. Så vi måste veta, vi måste ha garantier på det. Jaha, hur gör vi då? Så då liksom så här, hittade vi ett bolag då i England, i Manchester, Trafford Park. Som vi då kikade på. Och det var en verksamhet som hade funnits där, Trafford Park, i princip i 100 år. Och var typ 250-300 anställda, fabrik, allting. De sålde liksom produkter över hela världen. Och vi var ju bolag med, jag kommer inte ihåg, 5-10 anställda eller någonting i Sverige. Och så fick vi för oss att vi köper det bolaget. För då kan vi använda deras produktionsanläggning och deras produktionskunnande. Deras liksom renommé inom att kunna producera och så vidare. Och så kan vi liksom använda det. Och det tyckte ju folk att det är väldigt riskfyllt. Du ska liksom köpa ett bolag. Bara att köpa ett bolag är väldigt riskfyllt. Att liksom, och sen ska du liksom i England, i ett annat land, annan jurisdiktion. Alltså du vet, det var liksom en massa frågor. Och det känns ju liksom så här, är ni helt knäppa i huvudet? Det var ju, folk trodde liksom, jag och Ashkan var helt delusional. Vi hade liksom totalt tappat det.
Storhetsvansinne.
Ja, storhetsvansinne.
Vi åker till England och köper bolag. 300 anställda, vi är 10 pers.
Ja, exakt. Och,
men det låter ju så, tar man hisspitchen på det kortast.
Och vi hade inga pengar heller.
Ni hade inga pengar?
Nej. Och prislappen för bolaget var 730 miljoner kronor.
Lite för smacka.
Så att du vet, det var liksom, vi fick göra en massa saker för att kunna komma dit. Men du vet, när man liksom bröt ner det en efter en, och så som vi lyckades få till det, så var det ju helt rationellt att göra. Och det blev väldigt bra. För alla investerare som var involverade så blev det väldigt bra. Och alla var glada och nöjda sen efteråt. Men just då, där och då, så trodde liksom folk att...
Fantastiskt.
Sen var det ju de som trodde på oss också. Och tog rygg på oss. Och sa att det här låter bra. Det här är rationellt. Det här ser bra ut. Det här liksom, affären ser bra ut.
Jag gillar det. Det är sån jäkla bra tänk. Alltså. Och det är så himla... Det är ju få som hade gått en väg. Man hade ju tänkt det klassiska. Om man ens går in i den vägen att man ska köpa upp ett bolag, så är man 10 pers. Då hade man ju tänkt mer att då köper jag upp ett bolag som är 2 pers.
Exakt. Och sen, så det känns om magkänslan säger något annat.
Magkänslan säger så att det här kanske du kan mäkta med.
Ja, precis.
Men
många gånger är det mycket enklare med ett stort bolag. För att där finns det, om du köper ett bolag som har 2 anställda. Alltså du vet... Tänk om de 2 säger upp sig. Då har du köpt ett tomt bolag. Medan har du ett bolag med 250 anställda. Du vet, det finns liksom en hel organisation där. Det är en egen organism som på ett annat sätt. Den är komplett på ett annat sätt.
Jag vet att ni tänker ju... Ni tänker ju mycket ni, va?
Nej, ibland, men, till och
ibland
från.
Tänker ni. Nej, men
inte
ni...
när jag spelar schack, Siljan.
Lugnt, vi får köra en rematch sen. Men ni tänker så här på ett annat sätt än vad jag... Första gången jag hörde det egentligen, det var när jag träffade er och fick höra lite grann hur ni gör. Att ni tänker så här på... Nej, men som ni gör det, att det kanske är ett bolag som har byggt en fantastisk business. Och sen så är det ett annat bolag som har byggt en helt annan business. Mm. Och sen så fortsätter de bara nöta på där. Och då bara tänker ni så här att nej, men vi slår ihop de här. Mm. Och gör någonting bra av det här.
Och ibland är det det man ska göra. Och ibland ska man inte alls slå ihop dem. Alltså du vet, det där är liksom från fall till fall. Och vad det liksom man ska göra, vad det är för produkter, vad det är för marknad, vad det är för liksom... Så att vi... Ibland har det liksom... Jag har ju haft liksom bolag inom samma grupp. Som jag inte slår ihop. Jag har ju flera sådana liksom verksamheter. Jag slår inte ihop dem. Därför att de har byggts upp över decennier var för sig olika kulturer. Och det finns ingen rätt och fel. Den här kulturen funkade bra för det här. För den här verksamheten och de här killarna liksom och tjejerna. Och den här kulturen funkade bra för det här gänget. Men om du ska tvinga in dem i samma ram och samma liksom form så är det inte alltid det funkar.
Mm. Men, hur tänker du kring bolagsbyggande? Eller vi tar den först. Hur tänker du kring bolagsbyggande?
Alltså,
hur bygger man ett framgångsrikt bolag?
Det finns, tusen olika sätt att bygga framgångsrika bolag på. Det jag gör som har funkat är att jag försöker hitta något område som men det här ser intressant ut. Det här är, ta biosimilarer. Jag är ett bolag, jag är aktieägare i ett bolag på börsen som heter X-Brain. Och de jobbar med biosimilarer. Det är liksom det är det är alltså typ generika produkt på proteinbaserade läkemedel.
Någon mer än jag som inte fattar någonting.
Hur som helst, det var inte poängen. Hur som helst, det där är ett intressant område. Och då hittade jag någon som ska vara kapten på det skeppet. Och då finns inte den verksamheten, va? Jag ska bygga upp den verksamheten. Så det där är intressant. Jag behöver någon som gör sin research, liksom läser på vad behövs det för finansiering till det, vad behövs det, vad är det för risker med det, hur kan man ta det framåt och så vidare. Så sätter jag ihop ett bra team och jag ser till så att alla i teamet har investerat egna pengar i det.
Mm.
Och säger att okej, om du ska jobba här så vill jag att i princip allt du har, alla dina investeringar ska in hit. Du får inte investera någon annanstans. Utan det här är det enda du får investera i.
Man ska säga blod, svett och tårar.
Ja, det är liksom, ja, exakt. Och du får en jättebra hävstång så att går det bra så kommer det liksom, det är sky's the limit. Ja, så jag är jättegenerös liksom, så här att du kan få en stor del. Liksom. Däremot går det dåligt så ligger jag sömnlös, så ligger du sömnlös. Du kan inte liksom, lämna nyckeln och gå. Jag vet att det kommer liksom, och känslan av att du och då får driva det så som de vill. Jag lägger mig inte i. Jag säger att vi ska dit. Du bestämmer, du och ditt team bestämmer hur vi ska bygga det. Hur vi ska managera det, hur vi ska dirigera det. Du är kapten på båten. Vi ska segla dit. Du bestämmer hur vi gör det. Men det kommer vara stormigt. Det kommer vara soliga dagar och blåsa medvind. Men det kommer också vara stormigt och jävligt jobbigt stundtals. Och då är det bra liksom om vi alla sitter i samma båt. För då vet jag liksom att då är de committed.
Hur många är det här teamet på? Som du skulle ge den typ av ägarandel?
Men det är en handfull personer. Och de är liksom alla delägare och har investerat. För varje verksamhet, om man säger så. Då finns det liksom en kärnteam.
Och då är det så att du löser de stora pengarna?
Jag fixar med finansieringen oftast. Jag jobbar med strategi tillsammans med andra. För jag kan inte vara... Jag kan ju inte liksom... Jag är ingen expert på biosimilarer. Då tar jag in liksom de som är experter på det. Till styrelse... advisory board och så vidare. Så får de liksom se till att vara stöd till management, till vdn och de andra på bolaget. Så jobbar jag helt enkelt med de frågorna. Mm. Så lite grann sätta liksom, vart ska vi? Jo, vi ska dit. Och vi ska vara där om 3 år eller 5 år eller vad det nu är. Och så säger jag att använd mig. Och säg vad det är vi behöver för att komma dit. Så vi ska bygga ett sånt här bolag och där ska vi vara om 5 år. Okej, men vad behöver du för att komma dit? Du bestämmer hur vi kommer dit. Men du måste säga till mig också vad du behöver för att komma dit. Och så se till så att du får de resurser du behöver. Hjälp med att bygga organisationen, hjälp med nätverk, finansiering, allt.
Hur bygger du upp det med värderingen? Och med alltså hävstången?
Aha, för management? Mm. Ja, men det finns lite olika sätt att göra det.
Är det optionsprogram?
Det kan vara optioner, det kan vara att man köper in sig tidigt i bolaget. Det kan vara att ibland så lånar jag ut pengar och säger att det är någon som säger att jag har 100 000. Och säger okej, men stoppa in dina 100 000 så får du låna 200 000 till av mig och investera.
Och är det så att du inte betalar tillbaka de här så...
Nej, utan då är det liksom, oftast är det att går åt helvete men du har riskat dina 100 000. Mm. Och det betyder mycket för liksom den personen. Så att för mig är det inte viktiga är inte hur mycket, utan det viktiga är hur mycket det...
Av det du har.
Exakt. Av det, hur mycket pengar är det för den personen? Mm. Så att det är mycket det liksom det handlar om. Att känna liksom att...
Committed.
Ja, den här personen liksom, man har gått in i det för att verkligen göra det. Och tror verkligen på det. Och det blir också ett test. Om det är någon som säger... Och det är många som säger att nej, jag tycker det är för mycket risk.
Jag ska lägga
in
en lägenhet istället eller jag vill göra så här.
Eller precis. Eller jag tycker det är för mycket risk. Jag är gärna med. Jag blir gärna vd för bolagdrivare, men jag vill inte investera så som du vill att jag investerar. Så okej, men då är du antagligen inte rätt person. För... Då är det antingen är att du inte tror på dig själv eller så tror du inte på bolaget. Och då är du inte rätt person. Så du måste ju tro både på liksom affären och du måste tro på dig själv. Mm. På din förmåga att skapa.
Ja, sjukt spännande. Vilken fantastisk strategi.
Så den det är ju
hård,
väldigt
hård men rättvis.
Det är hårt, men jag tycker det är rättvis.
Det är hårt.
Ja, jag tycker det är, men så här, jag jobbar egentligen, tycker jag i alla fall, med människans... ganska grundläggande drift att vilja utvecklas, att vilja komma framåt. Och vi är incitamentsdrivna. Det är liksom jobba med piska och morot så löser det sig det mesta. Mm. Hitta bra, smarta, kreativa, hårt arbetande människor och sen så sätta upp rätt incitament så löser de det mesta. Så väldigt mycket av det jag gör egentligen det är att jag försöker hela tiden bygga en plattform för just smarta, drivna, kreativa människor och säga okej, här har du en plattform. Se till att förverkliga det du vill liksom förverkliga med det här. Varsågod och bygg.
Hur många bolag har ni nu?
Alltså, det är ju rätt många bolag. Men man kan väl säga att det är kanske 10 plattformar, skulle jag vilja säga att det är.
Och sen så har ni ett bolag som heter Hidden Dreams.
Ja, Hidden Dreams är det bolaget som jobbar med SaaS-lösningar, kan man säga. Så där tittar vi på dolda problem. Och vi människor vill ju lösa problem. Men många gånger, alltså, och vi löser de problem som vi kommer i kontakt med. Så att jag vet inte hur många gånger, men du har säkert liksom så här, ja, fan, man ser någon produkt ute på marknaden någonstans, ja men det här tänkte jag ju på för 5 år sedan. Ja. Det har ju hänt oss alla.
Absolut.
Men det är för att när jag tänker på det, att fan varför gör de inte det här enklare liksom, eller bättre på det här sättet, så här borde man ha gjort. Då har 1000 andra människor också tänkt det.
Exakt, ja. Exakt så är det.
Och så är det några som tar tag i det och gör någonting av det. Så att då blir det liksom väldigt, när det gäller liksom den typen av produkter som vi alla exponeras för i vardagen, så är det väldigt många som exponeras för det och då blir det väldigt snabbt, väldigt crowded och det är liksom, ja, hård konkurrens, om man säger så då. Medan det finns dolda problem i organisationer. Så jag hörde då av Fabian då, som är vd för Hidden Dreams. Han sa liksom att han jobbade på någon bank. Och att banker i Sverige faxar dokument till varandra och olika ställen. Alltså faxmaskin, jag vet inte om du, när var det senast du såg en faxmaskin?
Nej. Nej.
Nej. Så att det är liksom...
Det är som låter.
Ja, precis.
Jag tror de låter någonstans speciellt faxig. Ja. Man ringer ofta, förut ringde man alltid fel till faxnummer.
Till faxnummer, ja precis. Så att, och då använder de faxmaskin. Och då kan man ställa sig frågan, men varför? Alltså det kan inte vara teknologin, det kan inte vara... Och oftast den typen av grejer, det är att du vet, det är alldeles för litet problem för en bank. De har penningtvätt att tänka på, de har deras inlåning, vad det ska ligga på, utlåningen, vad det ska ligga på, det är deras core. Huruvida liksom de faxar eller inte, det är inte liksom, du vet, managementet uppe i toppen bryr sig inte om det. Så, och det ligger någonstans back office på någon bank liksom, så att det är ingen... Men vi räknade fram att det kanske liksom för storbanker i Sverige, varje bank så kanske det är ett par hundra personer som liksom på daglig basis står och faxar hela tiden. Det är rätt mycket ändå. Så att, och då är frågan då, okej, men hur, varför är det så? Då måste man in i det, då måste man förstå varför det är så. Är det något regulatoriskt? Är det något, ja, någon compliance-fråga? Eller vad är det frågan om? Och när man väl förstår det så är det väldigt lätt att lösa det. För det finns inga alltså tekniken finns, allting finns. Så att det gäller bara liksom att okej, du löser det och sätter det. Så där har vi till exempel utvecklat... ja, ett antal olika sådana lösningar, digitala lösningar.
En annan fråga är som Sebbe sa det, att frågan varför han satsar på så mycket tråkiga bolag.
Ja.
För jag sa så här,
varför satsar jag inte på Bitcoin och blockchain?
Ja, men alltså, han är en mästare verkligen på att se också, och liksom det han sa det att det säger verkligen duktig på, det är ju att vara den här finanspersonen och liksom grotta i sig siffrorna och verkligen gå in och analysera, men också så här satsa på väldigt tråkiga bolag.
Mm. Nej, men jag tror att det delvis det är att jag gillar liksom att, du vet, sitta och fundera igenom saker och komma på, ja, men ny affärsplan. Men delvis tror jag att jag gillar inte, alltså när du säger tråkiga bolag, då är det ju så att ja, men vad är liksom, vad är sexigt, vad är liksom hett? Ja? Det som är sexigt och hett, då ska ju alla dit. Jag orkar inte hålla på och trängas med andra och slåss liksom mot andra liksom och så vidare. Jag vill liksom ha mitt som jag bygger själv i lugn och ro. Jag vill liksom, det kanske går snabbt, men det kanske tar 10 år. Och det får jag göra det. Så jag orkar inte med liksom hetsen med liksom att alla ska liksom åt ett håll, va? Oavsett vad det nu är för...
Sen bara slåss alla
streamingtjänster
och alla ska och det bara liksom, ösa in riskkapital och bara bränner hur mycket pengar.
Alltså jag säger inte att det är något fel på det. Det bara inte, det passar inte mig. Jag blir bara stressad av det, och jag är stressad nog som det är.
Jo, men det blir mycket i de grejerna är ju att man har precis fått in riskkapital och måste gå ut direkt och ragga nytt.
Ja, exakt.
För att sen, överleva.
Ja, för att överleva, för att liksom fortsätta växa. Ibland, alltså det är så mycket som jag verkligen... Jag förstår inte hur affären ska gå ihop. Även om det finns ju mycket verksamhet liksom. Man går back i början liksom, och så ska du ta marknad och så småningom så blir du lönsam, va? Men jag kan inte liksom, det är så mycket liksom, så jag bara fattar inte hur fan ska de där liksom klara av sen och gå över till lönsamhet. Och med det sagt så har jag fått äta upp det många gånger när det liksom, jag bara fan, det där kommer ju liksom inte funka, jag förstår inte hur det där ska funka, och sen så funkar det.
Berätta några investeringar som du hade kunnat göra. Var du inne i Izettle?
Nej. Inte. Ja, jag har faktiskt inte gjort så mycket. Jag
men berätta några som du hade kunnat gå in i som blev stora. Som du,
ja, men Dr.se. Det fick jag, blev jag erbjuden av min gode vän Robin Rutili väldigt tidigt. Det var väldigt tidigt när de körde igång det. Och han undrade om jag ville vara med och investera. Och jag tackade nej till det. Och nu är de värd, jag vet inte hur mycket. Och tuffa på. De liksom kör både digitalt och fysiska vårdcentraler. Och liksom växer miljarder. Så det knakar.
Ja. Jag vet inte heller hur många, men det är...
med många.
Det är lätt. Det är minst 5 säkert och ja. Högst 10-12 ja. Kanske.
Ja, inte. Säkert. Det är, så det är att... men det var väl något som jag missade. Men jag menar, det finns alltid...
det finns alltid möjligheter.
Ja, det finns alltid möjligheter. Ja. Det kommer alltid nya fåglar ja. flygandes.
Verkligen. Vad tror du på framtiden? Vilka borde, om det sitter massa personer här och funderar på... De vill starta upp någonting. Du har förklarat väldigt mycket hur man ska göra det. Allt ifrån ett perspektiv att man ska göra det på tidigt. Hur man ska få folk att vara committade. Och vilka branscher tror du på?
Ja, det är en mycket bra fråga. Och jag är också väldigt agnostisk när det gäller branscher. Jag brukar inte liksom så här, men det här tror jag på, det här tror jag inte på. Det finns vissa saker som jag tycker att jag gillar. Och det är att titta på demografiska förändringar. Ja, men till exempel, vi har haft en hel del verksamhet inom petindustrin, alltså husdjur. Och där är det liksom en väldigt stark demografisk trend om att vi skaffar färre och färre barn och fler hundar och katter. Vi blir äldre och äldre och barnen liksom lämnar... mamma och pappa, och så blir man liksom själv och så skaffar man återigen hundar och katter liksom. Och tidigare hade man hunden kanske liksom, ja, man hade hunden ute på gården i trädgården eller så, medan nu har man lägenheten, man sover liksom, hunden sover i samma säng som, alltså du vet, det är en annan, man har också en annan närhet. Emotionell närhet. Så att, och alla de förändringarna leder till då att ja, men vi betalar hur mycket som helst. För jag och min sambo, vi har 3 katter.
3 katter?
Ja, och jag menar, jag skulle ju betala vad som helst om de skulle liksom råka ut för någonting.
Mm. Det är ju en familjemedlem.
Ja.
Det är ju liksom...
Så att det är liksom inte... Det finns någon studie som... Det här amerikansk studie, men jag misstänker att det är samma i Sverige. Att hunden står närmare individen i USA, vad det är då, men i USA är närmsta kusinen. Så om du skulle säga att nu dör antingen din hund eller din kusin, va? Okej, hej då kusin.
Jag trodde du skulle säga man först.
Nej, så långt har jag inte kommit.
Det var till min egen situation kanske. Men jag bara hunden står närmare än sin man. Jag bara, Ida, hon skulle nog ta hunden. Jag har ingen hund, men hon älskar hundar, så hon har säkert valt hunden före mig. Men, ja.
Ja. Nej, så jag gillar just liksom att se, du vet, för det är väldigt, du vet, såna, den typen av liksom förändringar som sker i beteenden och i demografi och hur liksom människor...
Men vad skulle du skapa då? Om du har den här datan nu så här, okej, okay, nu vet vi att folk skaffar mer och mer djur. Mm. De är mer och mer vänner med dem, de betyder mer och mer i deras liv. Och också kanske i den här världen där vi blir mer och mer ensamma, för att familjesituationerna, det är inte, man tar inte hand om familjen på samma sätt. Aldrig.
Och då finns det ju hur mycket liksom, hur mycket produkter och tjänster som man kan bygga på det.
Ja.
Och då vet man liksom att det finns en väldigt stark underliggande trend, när man vet att det sker en liksom förändring i samhället. Och så att det är mycket bättre att jobba med en sån trend än till exempel någon flygbranschen där det är en sån trend.
Ja, jag förstår.
Alltså,
jag
förstår. Du får liksom antingen uppförsbacke eller... Det är lite grann som att liksom, men du ska putta upp en sten uppför en backe, eller om stenen rullar ner och du behöver lite grann dirigera det liksom neråt, va? Så att... Men sen gillar jag också så här, djupa nischer. Jag vet liksom, men det är liksom väldigt nischade produkter och tjänster. Många gånger kanske inte någon jättestor marknad, men du får liksom bra... Det blir väldigt fina bolag av det.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Första frågan är då, när man ska hitta medarbetare för att bygga ett starkt bolag, vad säger du till dem i en intervju? Hur gallrar du ut vilka som har ett bra, antingen kvotvärde eller, eller ja, men jag, hitta rätt person?
Ja, just det. Ja, men jag tittar på några olika grejer. Så dels tittar jag på vad har personen i fråga åstadkommit under det liv som de har levt och varit aktiva. Det vill säga, ju äldre du blir, desto högre krav ställer jag på vad du har åstadkommit. Så att jag vill hitta talangerna tidigt och ta rygg på dem. Och då är frågan, hur hittar man dem? Och då finns det, vetenskapen säger då att det finns två starka prediktorer för framgång. Och det är kognitiv förmåga, som man mäter oftast som IQ. Och det är samvetsgrannhet. Samvetsgrannhet.
Mm-hmm.
Och så jag kollar på de två parametrarna.
Alltså vad menas med det?
Samvetsgrannhet är att om du ska leverera någonting på måndag så gör du det. Du skjuter inte upp saker hela tiden. Du ljuger inte. Du står för det du säger. Du har moralisk kompass oavsett om du tycker dit eller dit. Spelar inte så stor roll, men jag tycker det här och det står jag för och jag kan liksom och så vidare. Det är samvetsgrannhet. Det är liksom en komplex inneboende egenskap, kan man säga, hos människor. Antingen är man kan vara mer eller mindre samvetsgrann, om man säger så. Så samvetsgrannhet ihop med att ha bra kognitiv förmåga, att kunna liksom problemlösning, att kunna liksom lyfta saker till en abstrakt nivå och lösa dem liksom och så vidare. Då brukar det funka bra.
Mm. Är det något mer att kolla på där? Det är de två
parametrarna. Det är de två parametrarna som är liksom huvudparametrar. Sen brukar jag titta liksom så här, hur har den här personen liksom, vad är det för person?
För att fråga på den frågan, för samhällsgrannhet, jag tycker det är väldigt spännande. Jag kommer ta med mig de här sakerna, verkligen båda två. Och den här samvetsgrannhet, hur får du reda på det i en intervju?
Då får jag göra test.
Okay.
Så jag skickar en länk, de går in och gör både IQ-test och sen så gör de personlighetstest. Och från personlighetstestet så får du ut också, det finns lite olika parametrar där. Och bland annat så kan du se liksom samvetsgrannhet.
Mm-hmm.
Och så att man får liksom en ganska bra liksom bild av personen.
Kan du skicka den länken till mig eller?
Ja, absolut. Vill du göra testet?
Ja, jag vet inte om du ska se resultatet.
Ja, men du får själv bestämma om du ska skicka den sen till mig.
Jo, men det gör jag. Jag är öppen. Jag till och med
jag
kan lägga det. Det kostar, fast det här är någonting som ni betalar pengar för eller? Det här är inte
Nej, vi har licens på det, så att jag fixar det, så du jag vill se dig göra det.
Okej. Får man se vilket bolag du har placerat mig.
Sen tittar jag på...
Men du kan ju skriva till mig. Det är kanske många som undrar här och sitter såhär, grymt, det där ska jag köra på allt och alla bara. Så att om du vet vilket företag det är som gör den här länkarna eller någonting, så kan du ju skriva det till mig.
Ja,
så kan jag lägga det här i.
Och det finns ett antal olika sådana liknande tester. Men jag kan skicka det som vi använder, så kan du se.
Så det ligger i poddbeskrivningen här också. Det ligger inte mina resultat, jag vet inte det kan bli så att de ligger där i. Vi får se. Antingen är det att de är för bra, då vill jag inte skryta, så då har inte lagt in dem.
Och sen så tittar jag också lite grann på trauma som människor har haft i livet. För att jag tycker att det liksom, det visar på trauma är ju liksom, det är ingenting positivt, det är dåligt, men det kan komma positiva saker ur det. Och hur har du tagit dig ut ur viss trauma? Och det kan vara små trauman, det kan vara stora trauman, det kan vara små motgångar, stora motgångar. Så är det intressant att höra liksom personerna, hur de har hanterat det.
Otroligt bra. Här har vi ju allting. Hur man bygger upp en bra arbetsintervju. Fantastiskt. IQ-test, samhällstest, trauma. Ja, då har vi det. Nästa fråga. Är det något som du önskar att du vet tidigare i livet som du vet idag?
Ja, massor.
Ja, du är en person med en konstant utveckling.
Jag menar, jag hela tiden liksom så upptäcker jag saker som jag tycker fan... Alltså du vet, jag får liksom så här, wow, är det så här det funkar? Och då är det klart att jag hade gärna velat veta det tidigare. Jag menar, jag vet inte hur många saker jag har fått liksom uppleva om och om igen. Tills jag liksom bara, ah, det är så här det liksom är. Du vet, när, och då liksom blir allting så mycket enklare. Så...
Men du har ju också gjort det där testet.
Ja, jag har gjort testet.
Vad har du för IQ?
Men jag ligger runt 130 kanske.
Ja, men det är ju bra. Det är ju Mensa...
Strax under.
Strax under Mensa, ja, lite samma. Man vill ju inte vara med... Gå alla till höger så måste man gå lite till vänster.
Nej, men jag
Om det är så att man har en bra idé, kan man höra av sig till er då?
Det kan man absolut göra.
Ja.
Det är bara att skicka ett mejl eller via LinkedIn eller vad som helst.
Ja. Och ja, din mejl, det är ju said.smarisade@lipety.com. Så det är bara...
Ja, nästan.
Så ni som undrar bara, det är bara said.smarisade. Det står som det låter.
Ja, precis. Det är så.
Men kan man mejla dig då, eller ska man...
Ja, du kan mejla mig eller... Ja,
ja, men släng iväg ett mejl om du behöver pengar. Då kommer du få ett IQ-test på tillbaka, skickat med länk. Och samhällstest. Och sen... Lite annat. Nej, men då jag lägger din mail här i poddbeskrivningen också.
Ja.
Så om det är någonting man tänker på eller...
Men, precis. Det blir jättebra.
Du bara nej.
Nej, det blir jättebra. Men det är nästan bättre via LinkedIn.
Ja, okej. Okay. Skriv på LinkedIn.
Ja, så skicka någon meddelande via LinkedIn så funkar det nästan bättre.
Ja, jag lägger LinkedIn här i bion också.
Ja.
Och du, men jag måste bara säga, gud vilket fantastiskt avsnitt det blev. Hur bra som helst. Och verkligen så otroligt intressant på att höra hur du tänker och hur du gör. Det är ju, jag har ju som sagt föreläst om dig. Så att nu är det kul att höra hur du tänker.
Ja, men kul att höra.
Glömde
så
lite.
Får vi ta en rematch.
Ja, det måste vi göra. Om 10 år. Jag ska glida lite på vinsten.
Ja, det är bra. Ja. Ja, men man har bragging right bara 1 år, du vet det va?
Okej. Ja, men stort tack att du var med, Said Esmarzade.
Tack så mycket.
Fram Gang Spotty with Alexander Polaros.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.